Det är fredagen den 29 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt och innerligt välkomna ska ni vara till en ny podd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. En sån där fredagspodd som brukar bli så mysig ni vet. Vi har ju hunnit fram till finis augusti och börjar mer och mer göra oss redo för nästa sträcka av årshjulets ständiga spinnande. Och dess tråd just nu tar ju nyans av silver från gryningsdimman, av rubin från innehållet i after-work-glasen och av kobolt från de klara skyarna. Vi bärgar våra skördar, syltar, saftar och konserverar det vi kan, gömmer undan det raraste och det sötaste till midvintern, kastar lite extra långa blickar mot rodnande skymningsljus och flammande vikar för att bevara också synintryck inför det som nu väntar. Vi beställer våra höstkläder, firar våra tjejnyår, stickar våra ollar och halsdukar och provar ut våra anorackar och oljerockar. Allt för att förbereda sinne och lekamen inför den ljuva eftersommaren då dagsljuset allt mer drar åt det senapsgula och ockrafärgade, då vindarna åter får kropp och gestalt och karaktär och då luften plötsligt är hög och klar och får lungorna att sträcka ut sig som masugnsbälgar och förmedla mening och energi i varje lem och varje nervnystan. Lite samma sak om än i oändligt mer profan och mänsklig skala försöker vi på redaktionen göra här när vi ska reda ut för er verkligheten medelst våra poddar. Och just idag är vi alltså åter samlade i studion och på länk från det evigt sjunkna Veneta för att erbjuda våra tankar och intryck från det senaste inom politik och annat. De kollegor som jag städslat för denna tingliga seans just idag, de heter Peter Wemblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Hej.
Mattias, varmt välkommen tillbaka efter en veckas vila. Hur är läget?
Jag har gått direkt på höstdepressionen.
Är det så? Ja, men det var vad beror det på då? Har du sprungit för lite?
Ja, definitivt.
Råder psykisk ohälsa på hälsan, så?
Ja, fy fan.
Okej. Okay. Vi låter dig vila till lite.
Det är väl samtidens allmänna kretinism också. Men,
ja. Paulina, gott nytt tjejår ska jag säga till dig.
Vad är det?
Har du inte hört det? Att hösten Nej. Är ju tjejnyår, för det är ju då man gör om sig och sånt där. Liksom.
Ja. Nej, men absolut. Mm.
Så då undrar jag, liksom, hur har du firat?
Genom att tycka att det är trevligt, som vi pratade om förra veckan. Hösten är ju väldigt trevlig.
Precis. Peter, har du kört på dig någonting nytt inför hösten?
Nej, det har jag faktiskt inte. Och tyvärr, jag skulle ju vilja muntra upp den här tillställningen, men jag lider lite grann av samma samtids- och årstidsdepression som Mattias.
Men jag tycker ju egentligen att hösten, i alla fall den riktiga hösten, alltså inte november, men så länge det är löv.
De där två veckor är det fina löv.
Alltså det är en fantastisk tid på året och sådär, men ibland orkar man liksom bara inte med.
Nu ska jag pigga upp dig, för jag ska påminna dig om vem du träffade i onsdags morse. Vem var det?
Ja!
Du skrattar redan.
Ja, jo, man kan inte tänka på Håkan Juholt utan att bli munter.
Ja. Och han var ju då, det här är spännande ska du veta, det kanske inte avslöjar det av. Han var ju på en av de här kläggmötena, det vill säga.
Ja, får du säga det ens en gång?
Ja, det kanske man inte ens får säga. Det är alltså då Timbros speciella.
Lika hemliga som Stures PM.
Ja, precis. Han var på Timbro helt enkelt och du träffade dem där. Och du gjorde dessutom någonting mer som jag är väldigt tacksam över. Ska du berätta om det?
Nej, det kan ju du göra.
Mattias kommer till mig i onsdags då och säger, här har du en present. Och då får jag alltså en signerad utgåva av Håkan Juholts sillbok.
Ja, silldiplomati.
Ja, helt fantastiskt, som då är tillägnad mig personligen. Paulina, vad säger du om det?
När du var på Timbro, berättade de vad vi ska skriva om de kommande veckorna?
Vadå, det får vi varje måndag med den här budkavlen som kommer.
Vadå, berättade om jag mottog order om vad vi skulle... Ja.
Får du order? Jag känner bara att synapsen är någon som programmerar om dem här bak i nacken. Liksom. Ja. Peter, skulle du säga
det här är alltså satir. Ja, alltså
jag känner att jag inte har varit så här avundsjuk sen kompisarna hade Nintendo. Jag har inte
Är du avundsjuk på boken eller på Mattias möte i köttet?
Jag har ju faktiskt funderat på att köpa den där boken. Mm. Men att få den i gåva och dessutom signerad. Nu känner jag vissa förväntningar inför när jag kommer till redaktionen nästa gång. Men...
Vadå att jag ska ta med mig sill alltså?
Ja, men Mattias kanske tog två.
Ja. Vi har ju liksom många matintresserade i redaktion. Men det hade varit lite jobbigt att komma med tre böcker och ingen till Paulina.
Nej, precis. Hörrni,
nu har vi tramsat nog. Stort tack för den i alla fall. Jag tror att både jag och min svärmor kommer ha en fantastisk jul tillsammans med Håkan Juholt och hans tomtesill bland annat. Peter, ska vi dra igång?
Ja, det gör vi.
Då gör vi det. Och då ska vi börja på Harpsund av alla ställen där regeringen samlats veckan och förenat nytta med nöje. Vi ska återkomma till det där med nöjet lite senare, men vi ska börja med nyttan och vad de faktiskt har gjort. För där har man ju pratat budget och igår kunde finansminister Elisabeth Svantesson berätta om det så kallade reformutrymmet. Det vill säga pengar som regeringen anser att det går att använda för antingen skattesänkningar eller satsningar i budgeten som kommer om några veckor. Det är ju den budget som blir Tidöregeringens fjärde och sista för den här mandatperioden. Kanske sista helt och hållet ifall man inte vinner valet nästa gång. 80 miljarder säger man att det är ganska mycket pengar. Vad jag har förstått har det inte aviserats tidigare någon gång en så hög summa. I alla fall inte nominellt, med undantag för pandemiåren. Och denna budget kommer alltså överlämnas till riksdagen den 22 september. Men vad den innehåller kommer på det sedvanliga maneret att presenteras bit för bit fram till dess. Så alla partier, departement och ministrar kommer få göra sina egna dragningar och framstå som jätteduktiga. Och aldrig är väl 50 miljoner i satsning på ett riktat kommunbidrag så mycket värt som den här tiden. Tänk på Mattias. Det här är inte seriöst, skrev du på Twitter. Angående reformutrymmet. Varför är det inte seriöst?
Det här stinker ju valfläsk. Det är en otroligt hög summa för det första, precis som du nämner. Det är alltså mer än dubbelt i andel av BNP det utrymme man brukar unna sig i. Det här är alltså reformutrymmet är, det har lite grann varit felräkningspengar i budgeten som fått väldigt mycket fokus, för det är det man kan ofinansierat lägga ut. Annars så behöver man ju spara eller ta ut högre skatter eller något och finansiera det man vill göra. Man glömmer ofta bort att den möjligheten finns. Det finns en väldigt stor statsbudget att minska i, till exempel om man vill prioritera något annat. Det här har ju lite grann med det här, man ändrade ju det här finansiella ramverket och argumentet för det var att man skulle kunna liksom lägga mer på långsiktiga investeringar, att liksom de snäva budgetramarna hindrade det, men nu ser det ju ut som att man kommer att snarare sätta sprätt på alla de här pengarna. Ett exempel är ju då att vi behöver ju lägga mer på försvaret, både på grund av omvärldsläget och liksom av konventionsbunden. Det är en ökning som kommer att ske gradvis varje år upp till 2030 på i ekonomisk debatt räknar man med runt 13 miljarder per år. Det tar man inte härifrån, utan det lånar man till. Det är lite grann som att man tänker att i framtiden kommer jag få högre lön. De pengarna kan jag smälla på en resa till Bahamas. Och så har jag fått en hyreshöjning, men den tar jag ett sms-lån till.
Jättebra kvällstidningsförklarat, Mattias. Det var mycket här intressant. Bara en fråga först. Ja. Det här med att man ändrade överskottsmålet till ett balansmål, har det inneburit att så kallade reformutrymmet har kunnat utökas?
Det var ju en av de saker man räknade på. Jag måste medge att jag kan inte mekaniken och matematiken i det där, men jag tror att det är en faktor.
Okej. Okay. Peter, Mattias menar att detta inte är seriöst, att det är massa pengar där som man ska sätta sprätt på samtidigt som man inte finansierar det som verkligen behövs. Håller du med?
Ja och nej. Mm. Jag är inte heller någon stor anhängare av valfläsk, men samtidigt en anhängare av principen att om det liksom finns ekonomiskt utrymme att så mycket som möjligt ska gå tillbaka till medborgarna.
Mm, okej. Okay. Vi ska säga statsbudgeten är väl på ungefär, är den 1300 miljarder nu för tiden någonstans?
I det här radet.
Ja, ja, exakt. Och så 80 miljarder är då 5-6%
av den. 80 miljarder var, jag såg någon beräkning, 1,2 procent av, nej det är av BNP,
ja, inte BNP, av budgeten. Ja, budgeten. Okej, Peter, så att du tycker ändå att
Det återstår väl att se, alltså, som sagt, som du sa, det här är ju bara det så kallade reformutrymmet som har presenterats, och jag tycker att matchen är inte slut än, och vi får ju se vad det är för konkreta reformer man förhandlar fram under den här processens gång.
Okej, så du avvaktar med att döma lite. Kan inte du göra det också, Mattias?
Ja, det är klart att det delvis beror på vad man använder, men till exempel, man kommer ju då inte använda det till den statliga kärnverksamheten försvar. Mm. Frågan är hur mycket man kommer att använda till. Om du kommer ihåg liksom tidigare krisperioder under alliansregeringen, så var det väldigt noga med att prioritera just den offentliga kärnverksamheten och på bekostnad av det övriga. Här är det ju snarare så att man säger att nej, men nu ska hushållen bli på gott humör och få större framtidsutsikter och sådär. Så vi får i princip En liten veckopeng av staten för att vara glada.
Och rösta rätt.
Ja, det är också. Och det är inte en sund relation mellan en regering och dess medborgare i en demokrati.
Okay.
Jag är också orolig för, precis som Mattias, att när man väl har liksom luckrat upp det här ramverket och brutit vissa principer, då är man beredd på att tulla på mycket mer. Men jag tycker behöver komma ihåg att liksom, så här, Sverige har en väldigt låg statsskuld och ett väldigt stort investeringsbehov. Alltså att ha en så låg statsskuld som vi har, det är egentligen dålig ekonomi, alltså liksom dålig förvaltning av Sveriges tillgångar, och ju egentligen då resultatet av en form av överbeskattning. Så att jag tycker att det är, jag tycker inte att det är orimligt per princip att liksom låna till investeringar.
Mm. Nej, men det är ju en annan sak. Men jag menar, försvaret är ju löpande utgifter. En av de viktigaste löpande utgifterna. Det är liksom inte, det är inte investeringar liksom där. Så, ja.
Du ska säga,
mycket av de här pengarna går i och för sig till Försvarsmaktens investeringar.
Ja, så är det förstås. Men jag ska korrigera mig lite. Enligt förra årets budget så beräknades statens utgifter för 2026 bli 1429 miljarder. Mm. Så lite mer än det jag sa. Jag tänkte titta lite här. Det här med reformutrymme är ju förstås omdiskuterat. Tittar man på hur oppositionen pratar, så talar Centerpartiet om att regeringen tar sig ett gigantiskt reformutrymme. Man tycker det är för mycket alltså. Medan Vänsterpartiet talar om att regeringen håller igen. Och Miljöpartiet menar att regeringen inte nödvändigtvis är fel ute. Så det är ju väldigt tur att vi har övergått till Galtanskalan nu, så att de här tre partierna kan hålla ihop.
ja, exakt.
När man uppenbarligen tycker väldigt olika.
Ja, Centern har rätt och de andra fel.
Ja, precis. Men för det är lite intressant, för jag misstänker då, för Mikael Damberg var ute och förklarade också att det här var knasigt. Men jag tror att när Socialdemokraternas oppositionsbudget kommer, så kommer väl förmodligen då reformutrymmet vara likadant.
Ja. Och det är också liksom, men det här, sossarna säger på vissa sätt rätt saker, men av fel anledning. De tror ju och har ju gått tillbaka till den här retoriken att om bara staten lånar och spenderar pengar, så skulle det ha varit fart på ekonomin. Och jag menar, jag undrar vilka länder man tittar på i Europa, för de har ju stort sett, om vi tittar på Västeuropa, i stort sett alla länder har gjort just det, skuldsatt sig över taknocken. Och det är liksom ingen hejdundrande tillväxt någonstans. Det är inte där man långsiktigt bygger tillväxtvillkor, vilket Europa börjar vakna upp till. Och då tittar man ju snarare på reformer tillbaka mot Sverige, där med till exempel ISK-sparande, ökad kapitalbildning, få in det i växande företag och sånt där. Det här som vänstern klagar på när det skapar miljardärer. Ja, den typen av reformer har ju lyst med sin frånvaro under hela den här mandatperioden.
Okej, Peter?
Ja, men jag tycker man behöver titta bredare än bara liksom statens skuldsättning. Alltså så att statens skuldsättning är låg är ju delvis beroende på att man har liksom vältrat över skuldsättning på medborgarna istället i form av bolån och sånt där. Och sen har vi också en stor skuld i form av uteblivna investeringar. Alltså den syns ju inte i bokföringen. Alltså,
men den är ju liknande i länderna som är djupt skuldsatta också. Det är ju helt enkelt att man fattat bekväma beslut.
Men en del av de här skulderna som Sverige nu skaffar sig är ju egentligen inte nya skulder, utan det är bara att de blir syns i bokföringen.
Att man tar tag i liksom eftersatt infrastruktur och sådär har inte jag heller något emot, men väldigt lite av det här. Och det är förvånansvärt hur lite av den aspekten som dyker upp i hur man ska använda de här 80 miljarderna till exempel.
Mm. Vi ska fortsätta lite på det, för att finansministern gav ju också sin syn på den svenska ekonomin igår när hon träffade pressen. Och då fick vi veta att vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur och att den globala osäkerheten med tullkrig och så vidare är orsaken till det. Vi fick också veta att, citat, sett i både djup och längd är den nuvarande lågkonjunkturen i paritet med finanskrisen. Finanskrisen var djupare, men nuvarande lågkonjunktur är mer utdragen. Och då visar man också siffror som menade, man räknar fram att dagens lågkonjunktur summerar till ett BNP-gap, det vill säga vad vår BNP är jämfört med vad han hade kunnat vara, på nästan 7%, vilket då, och det förstår ju alla, till väldigt mycket. Mattias, regeringen och finansministern skyller alltså, kan man säga, ganska mycket på omvärlden. Kan de göra det med gott samvete?
Det är ju svårt när man också jämförelsevis ligger lågt. Vi ligger högt i arbetslöshet, vi ligger lågt i tillväxt också jämfört med ekonomier i Europa. Men det är klart att konjunkturer, omvärldsläget och annat har spelat in i att det inte är goda tider. När vi jämför oss med USA ska vi komma ihåg att de har ju lånat av bara 17. Deras offentliga finanser är ju helt bortom kontroll. Liksom.
Där pratar vi många miljarder, biljoner. Ja, precis. Jag tänkte gå över till Peter. Tyskland står ju stilla sedan många år, en av våra viktigaste partner. Vi har sett en avmattning i amerikansk ekonomi, svagare tillväxt i Kina och så vidare. Mycket kan man kräva att en svensk finansminister kan göra när världen ser ut sådan? Peter, kan du säga något generellt om det?
Jo, jag tycker man kan kräva mycket, alltså, det är väl kanske svårt att säga hur mycket resultat man kan ha, men det är klart att en nationell regering måste göra det som de har rådighet över, och det finns saker som de har rådighet över. Mm.
Ser allt mörkt ut? Nej, det gör det inte. Regeringen har gått till Konjunkturinstitutets undersökningar och funnit en rejäl medkrok där. Och det handlar om hushållens stämningsläge som i sommar har höjt sin fart som vi inte har sett under hela den perioden man har mätt faktiskt. Vi har blivit jättemycket mer optimistiska. Paulina, du är ju ett hushåll. Känner du dig mer optimistisk inför framtiden?
Det gör jag. Och jag tror att,
förstår du varför folk känner sig det?
Ja, absolut. När man tittar på en sån här sak som, nu har det skjutits de senaste dagarna, men som vi pratade om häromdagen i podden, att det skjuts mindre. Bara en sån sak.
Det här var ekonomisk optimism. Alltså.
Jo, visst. Men saker hänger ihop. Mm. Och man har en känsla av att det är någon som kör.
Jag gick ju lite bakhåll mot Peter, för jag tror det var i våras det här med att Sverige hade vårkänsla för Ulf Kristersson, och var väldigt vacker och stämningsfull text. Den kanske kan bli sanning framåt våren, Peter, om det fortsätter så här.
Jag slutar aldrig hoppas.
Okej, ska vi prata, vad är det vi hoppas på i budgeten? Ett sådant här förslag som dansar runt ibland är ju att man borde höja barnbidraget, eftersom det har legat nominellt stilla så länge och faktiskt sjunkit med 20% i reella pengar. Skulle det vara lika mycket som 2018 så skulle det vara 250 kronor mer. Mattias, är det en riktigt bra idé?
Alltså, det finns definitivt bidrag som är sämre. Det här är generellt, det hjälper under en period av livet. Vi är ju så beroende av staten att det liksom handlar om det. Och då kan den typen av trygghetssystem ändå vara, det är robust, pålitligt, det är enkelt att administrera.
Okej, så du gör tummen upp helt enkelt?
Det är definitivt en av de mindre dåliga reformerna.
Peter, vad tänker du? Höjt barnbidrag?
Jag tycker det kan växlas över till barnavdrag.
Mm, okej. Okay. Vad vill du se idag i budgeten, Peter, ifall du får fundera fritt?
Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men alltså, som sagt, jag tycker ju att så mycket som möjligt bör gå tillbaka till hushållen. Mm. Så att sänkta skatter låter ju så slitet att säga, men jag tycker faktiskt.
Jo, nej, men alltså det är ju också, det bör ju vara en prio om man just ska vända sig till hushållen, att låta människor behålla mer och då inte hålla på och mippla med en massa. Det är ju något förslag om att man ska in och sänka en redan låg matmoms, och då har några höjt med att men man ska välja ut vissa produkter som man ska sänka den på.
Grahamsmjöl och sånt.
Ja, exakt. Och det är ofta saker som redan är billiga och sånt där. Och det är ju liksom att skapa ett gäng. Ja, du får inte säga det, då blir det drev. Det är ju att be om liksom en massa gränsdragningar och byråkrati och sånt där. Så,
ja. Herregud. Okej. Vi får väl se. Det kommer som sagt visa sig under de närmsta veckorna. Vi kommer få se många pressträffar och många glada ministrar som berättar om riktade statsbidrag på 10 miljoner till olika saker och ting.
Är det inte alltid så att el brukar vara de billigaste att köpa? De brukar alltid få de här 2 miljoners satsningarna som är liksom någon integrationsinformationskampanj eller något sånt där.
Det är för att el är så smarta så de hittar vad 2 miljoner verkligen kan göra nytta någonstans. Små skruvarna medan moderater och kristdemokrater behöver liksom slå med slägga på apparaten i princip.
Ja, fast nu är ju frågan, vi har ju de här Jakob Forssmed som Hanne Kjöller skriver utomordentligt om i helgen, har ju den här lilla bebisen med existentiell hälsa där tro på en universumskapare ska säljas in som hälsofaktor ungefär som ett äpple om dagen. Och det har ju utretts nu och det hittar man säkert något alibi om och skänka pengar till.
Det låter illa. Snart har vi förbönen i nationella cancerstrategin.
Jag tycker att ni låter okunniga om detta.
Ja, nej, det är vi tvärtom. Nej, Mattias har ju uppväxt med trampol i år och gäller konfirmation och allting. Hörrni, vi ska fortsätta.
Jag föredrar att springa.
Vi ska fortsätta i säsong. Det är ju kräfttider, så också politiska kretsar. Så just igår då när regeringen var på Harpsund och efter man hade berättat om det kärva politiska läget, då passade man på att ha sin årliga kräftskiva. Och på menyn stod förutom kräfter också rostbiff från Harpsundsnöt, rostade beter från grönsakslandet på Harpsund och västerbottenspaj. Och dessutom så gick man på kex med ostar från lokalt mejeri. Men det som uppmärksammas mest är att det återigen blev utan några starkvaror. Öl, vin och alkoholfria alternativ var det som bjöds på att dricka enligt regeringens presstjänst, men inget brännvin. Så kräfter kräver tydligen inte alls längre dessa drycker. Mattias, vad tänker vi om det?
Ja, alltså jag tyckte det var suspekt när Bosse Ringholm förklarade att kräftor och mjölk var väldigt gott. Jag är ju liberal och livsstilstolerant, ja, så jag undrar honom liksom den kombon. Men så här, lite på samma sätt reagerar jag över kombon vin och kräftor. Den låter också väldigt vild.
Det funkar, ska jag säga.
Jaha, där ser man.
Jag är ju livsstilsintolerant och djupt och okunnig om det här, men jag tycker jag att kultur är viktigt och det här ingår ju i konceptet och då borde ju regeringen om någon köra hela konceptet.
Men i Kristersson, är han lite nykterhetsman? Alltså en ung, god templakille rent av? Eller vad är det?
Nej, det är ju lite lustigt för om du har sett, sossarna försöker ju sätta en bild av Ulf Kristersson som en ansvarslös festprisse. Mingel-Ulf.
Det är motlut på den bilden.
Ja verkligen. Liksom. Och så han fyllde väl 60 år och bjöd på smågodis.
Ja.
Nu fick ju jag i alla fall info när jag skrev om det här på Facebook under rubriken ännu ett område där regeringen inte levererar.
Just det.
Så hoppade ju Ebba Busch in och förklarade att hon skulle ta med sig snaps.
Jag ska säga det gärna. Men lugna ner er. Jag med stora universaler tar med snapsen. Eget ansvar och medmänsklighet, skrev hon.
Och det tycker jag, jag är ju definitivt för det här att sprit ska komma från hjärtat och inte från staten. Det är inte nödvändigtvis det offentliga som behöver stå för den utgiften.
Absolut, men det tillkommer ju komplikation här.
Absolut.
Kalle Melin, då, tidigare komchef på Systembolaget, han kommenterar ju med just detta att det är inte helt fritt att ta med sig privat sprit om det är Harpsund på något sätt, vilket vi inte vet nu, räknas som en restaurang med serveringstillstånd. Så att Ebba Busch, hon är ju både daktare och akta tidigare, vet hon vad hon gör nu alltså?
Ja, det kan ju bli intressant. Ja. Därför att det är precis som du säger, och det här har ju varit uppe, inte minst när vi har ju haft i Stockholm äldre som har haft just mat som kommunen har ordnat så att man har liksom lite fina middagsliknande luncher så där, och då har pensionärerna tagit med sig vin, och det kom man ju på att det stred ju mot något reglemente kring det här med matservering och sånt där. Mm. Så det har man ju satt stopp för. Okay. Och det är ju de här matkraven och köpskraven och sånt där som
Peter,
ställer till det.
Peter, du ville säga något?
Ja, men hur har regeringen motiverat att man inte, det inte blir snabbt på kraftskivan?
Ja, jag har inte sett något. Har du sett något?
Ja, det är väl att det kan någon ta med. Så det är uppenbart att man räknar med det, och att det liksom är, vi tycker inte att det ingår att det ska vara på skattenota, och det är väl en bra början på att förhandla budget. Men,
ja,
men för jag tänkte om det var, jag läste ju 20 år för sent Göran Perssons politiska memoarer.
Mm,
då skriver han ju om blöta kräftkvällar på på Harpsund. Var det Pernuder cyklar omkull?
Nej, det är Persson som cyklar omkull, och är det är så där, han bryter höften.
Påstår Pernuder, och då säger
Persson, med tanke på hur berusad Pernuder var vid tillfället, så är jag imponerad av att han minns någonting.
Så är det. Nej, men jag tänker det är intressant. Mattias, du som kan den moderata loren, efter slaget vid Lycksele, hur firade Kristersson då?
Han firade ju inte alls, för han förlorade.
Han förlorade? Men så ja, var det, just det.
Det var ju Reinfeldt som vann med 3 röster.
Nu får du berätta för lyssnarna vad det är för någonting.
Det här är
nu är det för internt.
Nu är det extremt internt. Det här är då
det här är ju allmän kunskap.
Mattias och Peter var ju tidigare med i något sådär rollspelsällskap där man ägnade sig åt att olika falanger som stred mot varandra. Och
det hade ni aldrig i luft.
Det var ett årsmöte då. Så faktiskt var inte oviktigt för Sveriges politiska framtid 1992 kanske. Ja. Ordförandeslid i Moderata ungdomsförbundet som just Ulf Kristersson förlorade mot den då konservativt lutande Fredrik Reinfeldt.
Ja.
Så var det, precis. Nej, då han dränkte inte sina sorger heller på något sätt.
Inte vad jag vet, även om hela den där styrelsefalangen, det var ju då en anledning till att Reinfeldt vann var ju att Kristerssons styrelse hade ju ställt sig bakom honom som en man. De hade inte rösträtt, men det gjorde ju att Reinfeldt kunde lova till de som hade rösträtt en massa förbundsstyrelseplatser.
Mm. Okay.
De var ju svartklädda som på begravning på banketten.
Smakfullt. Peter, slutligen, du var vicechef. Vill vi rikta någon uppmaning med angående till regeringen angående det här med kräftor, eller är vi nöjda med läget som det är?
Nej, men de måste ju naturligtvis ändra på det här. Det är klart att det ska vara att
det är matkultur helt enkelt. Albert Engström hade rätt.
Jag tycker det blir bara löjligt att säga att det här är någon slags grej. Det blir liksom fel slags präktighet.
Mm. Hörrni, vi ska gå vidare. Men innan dess ska jag berätta om en rolig sak som händer nästa vecka som jag inte tror att ni vill missa. Jag tror ni kanske har hört det om det redan tidigare ifall ni har lyssnat i veckan. Men för andra ska jag passa på att berätta att vi på ledarredaktionen har bjudit in regeringen till utvecklingssamtal. Vid 4 tillfällen i höst kommer utvalda ministrar till oss till våra lokaler i Stockholm för en live-utfrågning inför publik. Då ska vi fråga dem exempelvis vad de är mest stolta över så här långt och vad som hade kunnat gå lite bättre. Och inte minst då förstås, hur kommer de att arbeta under det här sista året för att allting ska bli så bra som möjligt? Och först ut då redan nästa vecka på onsdag den 3 september klockan 17 är klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Och ni som lyssnar på ledarredaktionen är förstås bjudna att komma och lyssna då också, så det tycker jag verkligen ni ska göra. Och då anmäler man sig genom att mejla oss på adressen utvecklingssamtal@svd.se. Och antalet platser är begränsat, så först är kvarn gäller, och ni får all praktisk info om tid och plats vid anmälan. Alltså utvecklingssamtal@svd.se. Hör av er så fort som möjligt så ses vi nästa onsdag. Mattias, vilken var mejladressen?
utvecklingssamtal@svd.se.
Exakt.
Du ser, jag kan multitaska.
Ja, vi ska gå vidare. Kort nedslag ska vi göra vid en intressant spaning. Eller snarare en helt ointressant spaning. Men jag tycker vi ska lufta den, för den var intressant när den dök upp. Det har tydligen förekommit läckor inom Moderaterna som har försökt sälja in till media att Ulf Kristerssons fallande förtroendesiffror, som vi har sett den senaste tiden, har att göra med Benjamin Dosa. Har ni hört detta? Närmare bestämt hans utspel med Israel och Gaza. Peter, vad ligger, eller, ja, Peter kan vi ta. Vad ligger bakom det här? Eller för första, tror du att det ligger någonting i detta?
Med all sannolikhet inte.
Nej.
Det här är, men det här är ju en djupt rotad del av moderat partikultur. Att man alltid ska vara missnöjd och man ska ja, det finns liksom, och det finns alltid en grupp som är beredd att vara källor till medier som vill skriva om detta.
Ja, absolut. Då undrar man, jag som ska gå vidare in i den här interna loren kring Moderaterna och moderata ungdomar, är det här pojkarna eller flickorna som jävlas med varandra? Det finns ju två grupperingar där som kallas just så.
Ja, det är ju svårt att veta, men det skulle kunna vara så, och jag kan motivera varför. Därför att då den här pojkfalangen, som den kallas för, den ansågs väl Benjamin Dosa en gång i tiden tillhöra när han var liksom ny i ungdomsförbundet.
Ja. Men sen transiterade han, eller vad hände?
Han gick väl helt enkelt sin egen väg, som varje klok människa gör förr eller senare under sin livsgärning. Och det var inte populärt hos alla.
Ja. Kan vi, alltså,
det skulle kunna vara så att det här är liksom en tillbaka kaka, eller vad?
Okej,
förlåt, nej, men jag tänker att det här är ju pojkar och flickor av varierande kön. Kan man få lite exempel, lite färg här? Ja, Andreas och jag är ju gamla folkpartister.
Precis, där var ju alla icke-binära, så vi har faktiskt ingen koll. Så du får berätta. Nämn några pojkar.
Ja, det är ju då till exempel Niklas Wykman är ju kanske den mest kända, men som ju också sitter i regeringen. Jag tror inte att det är han som utgör källan. Men jag tror kanske att Mattias faktiskt på individnivå har bättre koll än vad jag har. Men vi har ju, den som är nyfiken skulle kunna googla upp Torbjörn Nilsson, vår politikreporter, har ju skrivit väldigt utförligt om detta vid olika tillfällen. Både utförligt och initierat.
Mm. De har poddat om detta också, så man vill lyssna på deras podd. Så
ja, okej. Men då gör vi, det låg ingen sanning i de här ryktena, mer än att det fanns en missnöjd falang då, så ringer media och pratar så.
Ja, det är väl inte konstigt att ett 17%-parti ett år före ett val har lite missnöje och att det gnälls.
Men om Liberalerna skulle vara ett 17%-parti före vår val, då hade det
varit annat
ljud. Nej, då hade det varit dålig stämning. Usch, vad jag folk,
ja, tänk vad många som hade kunnat splittras i olika fraktioner då.
Men var det inte Folkpartiet som nu växte med 17% i senaste opinionsundersökningen?
Ja, precis. 17%, inte procentenheter dock, men absolut. Ja. Ja, vi ska vidare. Paulina, hur är läget?
Bra, tack.
Du har ju i vanlig ordning spanat lite utanför de upptrampade politiska allfartsvägarna där vi övriga skitar ner våra skogdon dagligen. Och nu har du tittat på tv igen.
Mm, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har tagit mig en frihet här. Jag har tittat på första säsongen av Meghan Markles smartlagningsprogram som nu kommer i en andra säsong. Där jag har inte hunnit dit än, men jag har skrivit ändå.
För min givna replik är att för någon som så ofta varnar för skärmar verkar du ju tillbringa ganska mycket tid själv framför skärmar.
Man måste ju veta vad man pratar om.
Ja, känn din fiende.
Ja, absolut.
Ja, Meghan Markle som då har en show på Netflix. Berätta, vad handlar den om? Eller berätta först Meghan Markle så alla vet vad det är.
Ja, det är precis. Peter och Mattias förvånade mig genom att skriva som kommentar i min text att jag måste förklara vem det här är. Mm. Och det är väldigt
man. Ja, men jag håller med.
På tal om pojkar och flickor, det här med att man måste berätta vem en prinsessa är. Men Meghan Markle är alltså gift med prins Harry som är sjätte i kön till den brittiska tronen, om den är bekant.
Ja, vakt.
Och Meghan Markle och prins Harry, de har ju haft jättestora problem med att finna sig till rätta i kungahuset. De gjorde något som kallas Megxit. De lämnade arbetande kungligheter och flyttade till Montecito i Kalifornien, där de nu framlever sina dagar. De har gjort avkall på att använda sina kungliga höghetstitlar. Mm. Så det gör de inte längre. Men då är det så här, hur ska man sysselsätta sig? Hur ska man finansiera sin livsstil? Och det de har gjort då är att de har slutit stora avtal, många, många miljoner, med Spotify och Netflix.
Just det.
Och på Netflix så hade de en serie där de liksom berättade om sina familjers inre liv och hemligheter. Och på Spotify har Meghan Markle poddat. Det gick inte så bra och Spotify avslutade det här samarbetet.
Mm, okay.
Och nu lagar hon mat för Netflix och gör reklam då för sin matproduktion. Hon gör sylt och lite annat.
Och vad heter programmet som man hittar det lätt?
Det heter Love Meghan och det känns som ett imperativ när man tittar på det.
Men hur kommer det sig att du då som ledarskribent i Sverige känner att du vill skriva en lång text om detta?
Jo, därför att det är intressant för hur vi ser på monarkin och vad den är för någonting. Och där har jag en liten spaning om att monarkin i europeiska demokratier har ju gift sig på ett väldigt bra sätt med meritokratin. Alltså idén om att det är människors flit och meriter som ska avgöra vad de sysselsätter sig med. Mm. Det är inte en självklar idé. Förr hade vi aristokrati, vilket betyder att det var din börd, genomfödsel eller giftermål som avgjorde vad du skulle syssla med i livet. Mm. Det idealet har vi inte längre. Sen så är ju meritokratin inte perfekt någonsin. Den är ju bara ett ideal. Men samhällen som bekänner sig till meritokratiska idéer och principer, de brukar vara ganska bra på att på det stora hela placera folk på positioner som passar deras förmågor.
Mm. För jag citera dig ur texten? För jag tycker du formulerar det otroligt bra där. Europeiska monarkier har på ett ganska bra sätt kunnat gifta sig med meritokratin. Ja, det har du precis sagt, men du skriver sen så här. Det har skett genom att brittiska, danska eller svenska kungligheter har lyft fram människor som briljerat inom sina fält eller gjort saker och gett kunglig glans åt deras gärning. Monarkin lever på så sätt vis sida vid sida med meritokratin och det är sådant som grundlägger monarkins folkliga förankring i moderna europeiska demokratier. Prinsar och prinsessor kräver inte att få hoppa stav som med Mondo, utan lyft hellre fram hans insatser. Den spärren har inte Meghan Markle. Det är alltså kärnan här.
Meghan Markle, när hon talar om sig själv och sin plats och så är alltid utgångspunkten att hon hör hemma bland eliten på en världsscen. Alltså motsvarande Mondo eller vem det nu må vara. Först så är hon liksom professionell poddare, sen så ska hon laga mat i tv. Och ofta kräver ju det att man har liksom en kunskap utöver det vanliga. De flesta av oss hör inte hemma på en världsscen. Och det är helt okej. Okay.
Nej, jag hör ju knappt hemma i den här podden.
Nej, men precis. Och jag menar, även om jag säger till dig så här, oj Andreas, det här var jättegott när du har lagat mat. Så betyder ju inte det att du därmed är en Martha Stewart liksom, och har det här speciella som går genom rutan och så. Men Meghan Markle har liksom inte den gränsen alls, utan hon har en bild av att det är det som är hennes rättmätiga plats. I själva verket får hon ju de här uppdragen för att ja, men de pratar skit om sina familjemedlemmar. Det är någonting som är lukrativt för Netflix. De kommer med en kunglig glans, alltså Ethan Windsor. Det är klart att det har varit bra för Spotify. Men sen så när Spotify kände att de hade fått ut den här kungliga glansen, då avslutade man samarbetet med Harry och Meghan och sa dessutom att Meghan hade inte så mycket talang för det här.
Nej. Jag såg ju då trailern för säsong 2 av den här serien och det slog mig, det som avslutade trailern, ni vet det som brukar vara i trailer, ska det vara det allra bästa, det i slutet liksom att, ja men är det en film, det stora slaget eller så här, det är att Meghan säger så här att jag vet någon som inte gillar hummer. Det gör inte min man. Och sen är det liksom som att det är den stora grejen att hon avslöjar att... Och det är liksom det bästa i hela tv-serien att vi vet att Harry inte gillar hummer.
Mm.
Och det känns ju kanske ganska vagt.
Jo, och det är, så här, det är ganska intressant när man tittar på det här. Därför att Meghan i första säsongen så bjuder hon alltid in en vän som får vara med som sidekick. Och hon presenterar alltid de här personerna som säger oerhört kära och nära vänner och sådär. Men... det som är så påfallande när man tittar är att de här människorna är väldigt undergivna i Meghan Markles sällskap. De visar väldigt svag självkänsla. Så att det är väldigt mycket så övre underordning i det här umgänget som man verkligen undrar över. Och man tänker, vad har klippts bort om det är det här som är kvar?
Mm.
Men då är det en kille som kommer in i tredje avsnittet som inte vacklar i Meghans sällskap. Och han är då en stjärnkock som heter David Chang. Och det är så intressant, för då säger hon att han är inte en kompis, men han ska bli min kompis. Och hon säger det med så här beslutsamhet som är så här nästan jättecharmig.
Men samtidigt jävligt obehaglig på något sätt också.
Och då blir hon väldigt undergiven. Och han säger någonting om en asiatisk krydda och hon säger så här, jag vet inte så mycket om den, och så säger han, ja men det är rasistiskt och vi är okunniga om den, och hon bara, ja det är jätterasistiskt, säger hon. Så att, det är så här, även om Meghan Markle pratar väldigt mycket woke, Så det finns väldigt lite av den här jämlikhetsidealet i verkligheten.
För det här hör ju till, och det kanske inte alla känner till, men det är ju att paret Sussex har ju gjort sig lite kända just som bärare av en modern ideologi.
Precis, och jag menar, bådas tanke var uppenbarligen att Meghan skulle komma in, hon skulle liksom dra isär gardinerna och släppa in ljuset i kungahuset på något sätt. Hon skulle sopa bort dammet och så. Men hon har aldrig fattat den här institutionen. Hon har till exempel inte fattat det här att man kräver inte att ta plats på scenen själv. Och här har jag en jämförelse då med kejsar Nero. Kände du till det, Andreas? Du som vet allt.
Nej, det känner jag inte till. Nero...
Tydligen var det så att Nero...
Det var på Napoleons efterträdare, va?
Han var romersk kejsare på 60-talet efter Kristus. 50-60-talet. Och han krävde att få vara med i olympiaden. Och i en hästkapplöpning. Och hans vagn, han tappade kontrollen över vagnen och sådär. Men han korades ändå till vinnare, för något annat passade sig inte. Och liksom, Meghan Markle har liksom samma... Hon har mer gemensamt med det än med moderna europeiska...
Du menar att han ville vara med i de olympiska spelen? För olympiaden är ju 4-årsperioden mellan de olympiska spelen.
Ja, såklart. Ja. Tack. Men du, en sak till. Och det är så här, konflikterna kring Meghan Markle har hela tiden beror på att hon har inte fattat vad monarkin är för någonting. Mm. Och det är ju väldigt ledsamt för personen Meghan Markle. Och det är det som är så här... Det är därför jag dragit mig ett år eller vad det är för att skriva den här texten. För att jag känner så här... Det är ju jättehemskt att stå på en världsscen och bli utbuad.
Alltså, hon blir ju inte så ledsen för vad Paulina Neuding i Stockholm känner. Nej, för det känns lite konstigt.
Nej, men ändå. Men alltså, det är inte jag som står för utbuandet, utan så här, ett generellt utbuande. Och jag menar, offentligheten är verkligen inte alltid en rolig plats. De har haft det skitjobbigt. De har blivit verkligen förföljda av medier, trakasserade på olika sätt. Så det där har man all förståelse för. Men den här aristokraten som kräver en plats som hon inte har förtjänat, den måste man ändå kunna kritisera.
Mm. Precis, och då kan man jämföra med vårt svenska kungahus, som du just säger då, vart de som på ett fantastiskt sätt lyft fram, de har ju varit moderna, de har lyft fram sport när det har kommit fram, de har lyft fram näringslivsprofiler, entreprenörer, rockstjärnor och allting sådär, men de har ju inte ställt sig, kungen har inte ställt sig bredvid Benny Andersson med en elgitarr och låtsas.
Nej, man spelar inte pingpong med Truls liksom, utan...
Fast Carl Philip har väl gjort lite eldstadsgrejer och sånt där. Som
ja, men det gjorde ju han med gafflarna på SAS också och sådär, Sigvard och sånt.
Men det jag tänkte säga var att det är flera konflikter som har präglat om Markles tid i kungahuset. Och en av de stora, det var ju att hon inte förstod att personalen kring hovet är ju väldigt högt respekterade medarbetare. Det är inte tjänare. Och det blev ju ett jättestort problem. En annan sak var att hon hade nog en bild av att hon skulle kunna vältra sig i lyx på ett sätt som inte alls ingår i hur kungafamiljen beter sig. Hon blev jättekritiserad för att hon hoppade på ett plan till New York och tillbaka för en privat fest. Ett privat plan då.
Och prins Charles har samma jacka i 60 år.
Samtidigt som hon säger då till undersåtarna att de ska flyga med det. Och det värsta var förstås när hon och Harry då väldigt tydligt tog partipolitisk ställning i USA. Och det finns ju skäl till att brittiska kungligheter särskilt undviker att göra just det.
Mm, exakt. Så är det intressant. Peter och Mattias, har ni sett detta spektakel som Paulina nämner?
Nej, men jag känner sekundärskammen bara av att läsa Paulinas fina text om det här. Därför att, jag tycker att du fångar väldigt bra den här andan och också ser den här lite lurade människan. Det är ju just det här falska löftet, förväntan om... Det här är ju som ett barn som alltid får höra att du är bäst i världen och sånt där liksom. Och det är ju lite grann som med tomten liksom. Så här, man måste lära sig att nej, men så är det inte, lilla vän. Mm. Men det här är ju en människa som har blivit vuxen i den tron.
Mm. Ja, men Mattias, Paulina snarare, är hon lite mobbad nu? Eller ska man tycka, för då är jag på hennes sida.
Jo, ja, alltså det är det jag försöker säga i texten också, att de har ju varit väldigt hårt utsatta, och så här, vem som helst skulle börja vackla psykiskt.
Jag har hittat många elaka saker om dem på nätet, kan jag säga.
Absolut, och så här, det måste vara hemskt att vara på en världsscen, som sagt, och vara så illa omtyckt, och det här är ju en del av det liksom. Jag tror att serien heter Love Meghan av en anledning, alltså, de försöker ju hela tiden göra nytt och nytt och nytt för att bli omtyckta, men det, så här, de passar inget bra på den nivån. Det funkar inte. Det är bättre om Martha Stewart lagar mat i tv. Och så
de kanske kunde komma till vår podd och så skulle vi kunna säga att här är rökruta, ni kan få en Benson & Hedge och så vi snälla.
Jag tänkte precis föreslå samma sak. Alltså, det hade väl varit utmärkt att ha med dem här och ge dem en möjlighet att ge en annan bild av sig själv.
Ja, precis. Jag tror inte vi har... Jag tror inte vi har råd med detta.
Här i podden hade jag ju Åsa Linderborg om just det här med kungligheterna och deras sätt. Och hon är ju republikan, men hon ger liksom ändå just också den här förståelsen för balansgången, människorna, vad som fascinerar svenskarna eller liksom allmänheten i monarkier med monarkerna och sådär. Mm.
Tack för det. Och det här läser man om när då, Paulina?
På måndag.
Är det så, Peter? Bäst att kolla med dig?
Ja, nu måste jag kolla här. Hur ser det ut i...
Söndag var det väl?
Söndag?
Söndag. Mm. Perfekt söndagsläsning.
Det var det jag sa.
Då går vi vidare. Och då är det Peter som ska upp på scenen. För du har ju verkligen varit i hetluften i veckan. För du satt ju, eller stod ju snarast i panelen på Publicistklubbens debatt i måndags var det. Och där var det bara lapp på luckan, kan jag berätta. Det var publikrekord så det sjöng om det. Tydligen över 400 personer på plats. Och man höll till här nere i matsalen i Skibstedhuset. Berätta inget för de brandskyddsansvariga, men det var verkligen fullt. Och bakgrunden till detta var förstås GAD-uppropet. Det här uppropet som gjordes i somras i samband med lanseringen av frilansjournalisten Magda Gads nya tidning eller vad det är. Där man dömde ut svenska medier och menade att svensk journalistik om kriget i Gaza varit så genomusel att svenska journalister är medskyldade i folkmord faktiskt.
Att legitimera
folkmord. Ja, men det vill vara medskyldiga. Alltså, legitimering är medskyldig. Det har inga problem att sätta synonym på. Undertecknad av en lång rad medieprofiler, några från Svenska Dagbladet, men framförallt då tre profilerade reportrar på Ekot på Sveriges Radio. Peter, varför var du där och pratade?
Därför att jag har kritiserat framförallt då Sveriges Radio. Egentligen inte så mycket för att de här medarbetarna har skrivit under ett korkat upprop. Det står de fritt att göra det. Men enligt Sveriges Radios regelverk kring liksom opartiskhet, så om man tar ställning i en politisk fråga, så är det huvudregeln att då kan man inte längre vare sig rapportera kring de frågorna eller ens liksom delta i redaktionens behandling av de frågorna.
Varför var uppropet korkat? Kan vi börja med det bara?
Ja, men jag hörde någon intervju med någon TT-chef som beskrev de här anklagelserna mot svenska medier som bizarra. Och de är ju, alltså det är ju bizarrt att anklaga svenska medier för att vara med i legitimering av folkmord. Och det är bizarra anklagelser.
Mm, okej. Okay. Men det finns ju då ett tydligt regelverk som du har läst och som du tolkar det, eller som jag också läst, jag tolkar det så också, då ska man helt enkelt inte fortsätta bevaka det ämnet där man har tagit så tydlig ställning. Så har ju Sveriges Radio inte valt att göra. Hur har man motiverat det?
Ja, de har på något märkligt sätt lyckats göra gällande att det här då inte skulle ha utgjort ett ställningstagande. Alltså att man skriver att Israel begår grova krigsbrott. Att man, om man nu liksom indirekt, och jag skulle vilja säga direkt, hävdar att Israel begår folkmord. Det är klart att det är ett ställningstagande i liksom en extremt laddad delkonflikt i den här större konflikten.
Mm. Men inte SR att det är alltså?
Nej, de menar då att man måste se till helheten, det vill säga att uppropets huvudärende är frågan om pressfrihet. Mm. Och där har ju då
det var ju en liten del av pressfrihet med mot slutet, ska sägas också.
Ja, nej, men det har jag också sagt. Bara, ja, det är ett upprop om pressfrihet också. Men det är det, anledningen till att med så många var på Publicistklubben i måndags, att det har blivit så mycket diskussion om det här, är ju inte de ganska självklara ståndpunkterna, utan det är ju allt det andra som då Sveriges radiomedarbetare ställt sig bakom, och minst en av dem dessutom utan att ens ha läst ordentligt.
Mm. Vem är det som inte har läst ordentligt?
Johan Mattias Sommarström som är då korrespondent, han berättade ju i SVT att han när det här uppropet cirkulerade så befann han sig på semester och skumläste bara, och sen så skrev han under. Och också det är ju helt häpnadsväckande med tanke på det här regelverket som SR har. Många, ja det vet ju vi, alltså många regelverk består ju huvudsakligen av gummiparagrafer och lämnar massor av tolkningsutrymme. Det här är tydligt för en gångs skull.
Fast Peter, får jag bara ta, nu ska jag vara Sveriges Radio här. Som vi sa så är det ju så att de fyra punkter som förs fram konkret på krav, det är ju det som gäller, som jag tycker då, det kan jag förstå att man ser som okontroversiellt, det är ju helt enkelt att journalister ska släppas in på krigsskådeplatsen. Sen så medgav ju alla som har skrivit under att de här, att svenska medier har varit så dåliga och har legitimerat folk på det, så att de är mindre valda. Det sa ju exempelvis Cecilia Udén att det var dumt helt enkelt att de fanns med där, så det verkade man ju köpa. Och då resonerar man på Sveriges Radio så här att ja, det finns dumma formuleringar här, men essensen är, i alla fall som vi tolkar det, hävdar om någonting annat. Varför tycker du inte man kan resonera så?
Ja, men det vet ju vi som skriver på en ledarsida.
Ja, alltså, men förklara för alla.
När man undertecknar en artikel, då undertecknar man på allt som står där i. Och finns det saker som man inte kan ställa sig bakom i en artikel eller i ett upprop, då låter man bli att, så att det, man väljer ju inte själv vad man skriver under när man skriver under ett upprop, utan då skriver man under hela.
Okej, hur gick jag ska säga, debatten går ju att lyssna på Spotify, den är upplagd där, men vad tycker du själv, Peter, hur gick debatten?
Ja, men alltså, det var ju en ganska städad diskussion på det stora hela, men jag tycker fortfarande att det är liksom otroligt gåtfullt att Sveriges Radio håller fast vid den här linjen, att det inte är ett ställningstagande. Alltså det blir liksom nästan löjligt. Alltså ekochefen gick ut och sa att det här är inte ett ställningstagande, det här är helt okontroversiellt. Men det liksom det påståendet motbevisades ju av att det var 400 personer kom ju inte att lyssna på en debatt om en okontroversiell fråga. Och det här har ju varit väldigt kontroversiellt och omstritt även internt på Sveriges Radio. Många internt är ju förbannade på medarbetarna som har skrivit under här, därför att det liksom, kritiken spiller över på public service. Dels att kritiken spiller över på public service som helhet. Det är liksom skulle jag säga kanske en av den största förtroendekrisen som Sveriges Radio befunnit sig i. Två, att de själva inte förstår längre var gränserna går. Alltså just när regelverket är så tydligt och någon så tydligt överträder det, och så innebär det ingenting. I samtalen efter, när jag hade samtal med lite folk i publiken efteråt som rör sig i mediebranschen, så var ju liksom slutsatsen ganska klar att egentligen vet Sveriges Radio att det här är ett brott mot regelverket, men de här personerna har en så stark ställning internt att skulle man följa regelverket så skulle det liksom bli, ja, då skulle man få ägna det närmaste halvåret åt intern krishantering och liksom personalfrågor.
Men det är ju klart det är så, och dessutom så skulle man ju bara skjuta det upp, för förr eller senare så skulle de här personerna behöva rapportera från Gaza igen, och då får man om ett halvår diskussion, jaså nu är Cecilia Udén, vad har hänt nu? Och, alltså vad man hoppas på, vilket jag inte tror är en jättedum, eller så här, det är den minst dåliga taktiken. Det är bara att ta den här smällen, låt det blåsa över. Om ett halvår så är det bara sådana som du och jag, Peter, som kommer ihåg det här. Och sen, för liksom, ja, är det inte så man tänker, och är det inte kanske lite, finns det inte en viss rimlighet i det? Att man tar massa smisk nu jämfört med att få smisk under lång tid framöver?
Ja, alltså jag kan förstå det agerande ut någon slags liksom chefsperspektiv eller internt perspektiv, men public service är speciellt. Alltså public servicebolagen agerar i allmänhetens tjänst, som det heter i sändningstillståndet. Agerar man så som chef, då agerar man inte i allmänhetens tjänst, utan i journalist-kårandans tjänst. Och då kan man liksom inte prata om, alltså för mig i alla fall, så är det liksom självklart att en public service-chef måste vara lojal mot publiken i första hand, inte mot sin anställda.
Mm. Alltså jag stod i närheten faktiskt av ekochefen Claes Wolfwatz. Han och jag stod långt bak publiken. Verkar vara en jättetrevlig kille. Men jag kollade lite på dem under debattens gång. Och jag känner så här att honom vill man inte spela poker med. För han hade ett väldigt bra pokerface, tycker jag. En intressant sak. Du talade om public service som en sak här. Men det är ju faktiskt så att här står ju public service mot public service. För Sveriges Television har gjort tvärtom. Och där SVTs utrikeschef... Daniel Kederstedt var ju med och han var ju på din sida, Peter, mer, eller snarast och hade samma åsikt som dig.
Ja, alltså han upprätthåller ju principen att den som har tagit en SVT-medarbetare ställning publikt i en fråga, då kan den personen inte rapportera om samma fråga. Mm.
Det var ju lite roligt för att Daniel Kederstedt har ju en bakgrund fram till ganska nyligen på Svenska Dagbladet. Så det var ju du och han och dessutom Erik Hedtjärn, en av våra redaktionschefer och utgivare, var ju, fick ju svara på frågor från golvet. Så det var ju egentligen en trio tidigare och existerande Svenska Dagbladets ledamöter, alltså före detta Svenska Dagbladet, SvD News och SvD Views, som alla hade den här klassiska SvD-synen. Vi skiljer på news och views jättenoggrant, det vi berömmer oss av.
Som SVD-människa blir man ju väldigt glad av detta.
Det blir man glad, men jag menar, som andra människor, de som vill att journalistiken ska ta strid och ska vara aktivistisk, de vet väl i mattan då antagligen.
Men... Ja, men de har ju det.
De har ju det, det är sant.
Och det är kul.
Jag vet inte om du tänkte på det, Peter, att det var intressant att det var så tydligt där.
Ja, absolut.
Och jag får säga att jag tycker också om den synen där man har delat upp det där. Jaha, Peter, vill du säga något mer om kvällen?
Jag kom ju tillbaka flera gånger i samtal till att så här, oavsett vilken syn man har på om det ska vara åtskillnad på news views och allt det där, så tror jag att alla kan vara överens om att har man ett regelverk, har man principer, så följer man dem. Men här blir det ju någon slags gaslyktning där man liksom gör gällande att man följer tydliga skrivningar som alla tänkande människor ser och hör, att det gör man ju inte alls.
Mm. Och jag ska säga till Peter, när jag säger att SR gör rätt, det är ju i dagsläget bara hamnat i nu, men man skulle ju inte hamnat där. Nuvarande SR-ledningen håller ju på att driva SR in i en fruktansvärd position, och jag som ändå är vän av ett visst public service är ganska orolig över hur Sveriges Radio väljer att, ja, det är ju val. Man har ju medvetet hamnat där man har hamnat. Så att,
ja, men det är ju en del av min frustration i den här frågan. Att jag är ju också en public service-vän. Jag tycker att liksom, det görs mycket professionell journalistik. Ställer inte upp på det som jag tycker många gånger är en slapp mediekritik. Men då måste man ju, det förtroendet måste man ju förtjäna.
Ja, precis. Och vi vet ju hur siffrorna ser ut när det gäller förtroende och olika upplagt det. Och att det verkar finnas vissa som är helt okej med det och ser liksom att ja, men Sveriges Radio, det ska vara halva svenska folkets radio. Det tror jag är förödande. Så att ja, om någon från Sveriges Radio lyssnar på det här, jag är orolig för er del faktiskt. Jaha, Peter, ska vi gå vidare?
Det kan vi göra.
Mattias vill slå till här. Nej, var du på debatten förresten?
Nej, det var jag inte, men jag har diskuterats dagen efter på Hanne Kjöllers release där bland annat moderatorn var. Ja. För hennes polisbok som väl kommer en podd om framöver.
Jag hoppas det.
Det så elefanten i rummet är ju också, alltså alla har principer tills det kostar. Och det är ju olika pris för att upprätthålla dem. Sveriges Radios situation är ju att de i så fall måste göra sig av med en profilerad 12-taggare till
journalist. Eller tre profilerade.
Till och med det. Det är lite som när Sverigedemokraterna har nolltolerans mot rasism.
Så länge
det funkar jättebra när det är kommunala, men sen kommer det en nära polare till partiledningen eller i partiledningen.
Men det är ju Sverigedemokraternas ansvar att man hamnat där också, precis som Sveriges Radio.
Absolut, absolut. Och jag menar, det blir lite principer, det är ju då principerna prövas liksom. Och de framstår som futtiga eller inte, och i det här fallet har man ju visat att vi har principer, men när det börjar kännas då har vi inte principer,
då Så är det. Men det här kan man alltså lyssna på i efterhand. Jag tyckte du gjorde en bra... Du avbröt några gånger, Peter, på ett sätt. Men det kanske man ska göra i debatten. Jag vet inte. Jag
har ja, men det är någon sån här yrkesskada som ledarskribent. Och ska faktiskt sägas att jag har fått feedback vid ett par tillfällen när jag har varit med just i Sveriges Radio. Du måste vara tuffare. Du måste avbryta mer.
Ja, så du tillbaka kaka till Sveriges Radio där du avbryter radiochefen själv.
Det kanske är bättre att avbryta i audio än live.
Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var en i alla fall intressant debatt. De andra gjorde, jag tyckte Cecilia Uddén var sansad. Johan Ingerö var med också. Det var kul att höra. Publikfrågan var väl kanske ingenting som gladde dagen. Men ja, det bjöds på lite intressanta saker där också. Det har poddats i veckan. Är det någon som har lyssnat?
Mm. Ja.
Ja.
Mattias stod ju för värdskapet i måndags och Johan Norberg var här och pratade om sin senaste bok Peak Human. Hur var den podden?
Ja, det är väl jag fel person att bedöma, men det är kul.
Johan Norberg, någon du träffat på tidigare? Eller?
Ja, väldigt god vän faktiskt. Ja. Men det blev bra ändå.
Ja, jag tycker det också jätteintressant. Jag har inte läst den. Är någon av er som har lyssnat över det?
Ja, jag lyssnade på podden med Anna Singer om adoptionsutredningen.
Just det, den vi hade igår.
Just det.
Och det är ju dessutom din gamla lärare, och hon minns dig, kan jag berätta.
Mm.
Ja, och sa att
Paulina, familjerätten.
Familjerätten, och det var en duktig flicka och du hade gjort otroliga insatser där. Det var något gammalt case då med någon fideikommiss som ingen jävla hade begripit. För du tog fram hur svin i ungdomsskog måste släppas och liksom, det gick perfekt.
Ja,
liksom.
Ja.
Vad tyckte du om podden? Det var ju ett allvarligt och känsligt ämne. Det var en svår podd att göra, ska jag säga.
Ja, och det jättebra. Man förstod på vilket sätt den var svår och varför det här var en annan typ av utredning än vad
jag var ganska kritisk mot den. Kanske väl kritisk, men jag kände ju ändå att det är lite min uppgift som programledare. Jag hoppas det landar rätt, för det är ju ett känsligt ämne som berör väldigt
mycket. Men det jag förstod också var att det handlade inte om att utreda exakt hur stor andel som har råkat illa ut eller så, nej, utan att hitta de fall där folk har råkat illa ut och dra slutsatser.
Ja, vi konstaterar om det har funnits systematik, vilket det tyvärr har funnits. Mm. Lyssna gärna på den. Nu gick du händelserna i förväg. I tisdags pratade vi Vänsterpartiet och de vilda turerna där. Daniel Riasat och Lorena Delgado Varas lämnar ju under stort buller och bång förra helgen. Daniel Svedin och Leonidas Aritakis var här då. Mycket initierat tyckte jag. Trevligt att höra. Peter, vad tycker du? Mm.
Ja, det var mycket lärorikt och jag tycker också att det är väldigt roligt att i det här, vad säger, upphettade diskussion, debattklimatet, att liksom, vi i ledarpodden både att vi bjuder in alla typer av människor och att eller liksom alla politiska åskådningar och att även människor av alla politiska åskådningar gärna kommer till oss.
Mm, det är jag jätteglad för.
De var ju väldigt överens dock i sin analys.
Det var de. Så är det ibland,
absolut. Liksom. Mm. Men jag tror att det hade blivit sämre stämning om de hade gjort olika bedömningar i det där.
Säkert. Sen så sa faktiskt Leonidas med efteråt så att vi tog upp allt. Vi glömde att nämna splittringen var bra och nödvändig. Men då sa jag så att det är ingen fara, för jag och Mattias nämnde det citatet i princip varje fredagspodd. Så att den är välbekant för våra lyssnare.
1970 sviter många vilda strejker över Sverige. Ja.
Jag nämnde den i min artikel om den här.
Ja, precis. I onsdags pratade vi pensioner. Stor nyhet på den
fronten. Det var jättebra.
Ja, Mr. Pension, Olle Zettergren, tidigare analyschef på Pensionsmyndigheten var här, och Jakob Lundberg. Ja, vilken blandning. Där saknades varken spad, klor, smör eller stjärt, om vi fortsätter på kräfttemat.
Paulina, är det dags för en stärkande snapsen nu?
Ja, eller precis. Ett glas mjölk.
Ett glas mjölk, ja. Vi ska gå vidare till mitt favoritmoment. Det är det vi kallar svar direkt. Ett moment som verkligen har framtiden för sig. Det kom som ett yrväder en aprilafton 2022 eller något sånt där, och har sedan dess befunnit sig vara en verklig spefågel. Nu har det tagit över kammaren, gift sig med änkan och sitter på såväl gård som mark. Och det är ju det momentet där vi stoppar ner lackmuspappret i elixiret för att avgöra hur bra ledarskribenterna är på att tycka och göra det snabbt och impulsivt. Vi ska djupt ner i deras reptilhjärnor och daliska under... Ja, Salvatore Dalí, jag vet inte hur man skriver. Ja, lättare att skriva än att uttala. Dalí ska undermedvetna och leta upp de gällaste privalskrivna och de mest ludna instinkterna. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor, och de svarar ja eller nej eller för eller emot. Och snabbare än augustlimmer som mörkret faller över en vindstilla fjärd ska det gå, för nu gäller det att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Konsumentverket föreslår förbud mot telefonförsäljning. Detta efter att regeringen gett myndigheten ett uppdrag att utreda hur konsumentskyddet vid telefonförsäljning kan öka. Då har man funnit stora problem. Man talar om, citat, oönskad, olämplig och djup problematisk affärsmetod. Och pekar också på att konsumenternas missnöje är stort. I princip ingen konsument vill ha säljsamtal. Och för att undvika telefonförsäljare så är det nu 6 av 10 som inte alls svarar på okända nummer. Så tycker Konsumentverket. Vad tycker ni? Förbud mot telefonförsäljning? Ja eller nej? Eller svar direkt?
Ja.
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 Jaha, intressant. Marknadsliberaler trodde jag ni var, men inte allting. Mattias, får jag höra?
Jo, men inte, alltså, om du vill höra av dig till någon och uppta deras tid och sånt där, så bör det ske på mottagarens villkor. Och i det här fallet så är ju mottagaren inte speciellt intresserad.
Så det är yttrandefrihet, rätten att kommunicera, att ge sig på, alltså ringa upp, det är, nej?
Absolut, men alltså, villkoren för kommersiell yttrandefrihet är annorlunda av en anledning. Den blir lätt påträngande. Det finns många sammanhang där vi tycker att det är rätt att den inte får tränga sig på. Och det här har mycket genom branschens egen försorg blivit en sån.
Tack för det. Det var intressant, det var samstämmigt. Vi tar en till. Sverige bör lämna Ottawa-avtalet som förbjuder så kallade truppminer att användas i krig. Detta skriver Joa Forsell och Gulan Avci från Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. De vill också att Sverige ska ompröva förbudet mot klusterammunition och autonoma vapensystem. I ett läge där hotet från Ryssland är omedelbart måste vi prioritera försvarsförmåga framför symbolpolitik, skriver de. Vad tycker ni? Sverige bör lämna nuvarande avtal och konventioner och använda truppminer, klustervapen och autonoma vapensystem. Ja eller nej? Eller svar direkt.
Ja, tyvärr.
Jag kan inte det här.
Det här har du tagit upp förut, men det är ju ett folkpartiförslag, så jag förstår.
Har jag tagit upp det förut?
Ja, jag tror det.
Nej, jag är osäker. Men nu får Peter motivera varför vi ska ändra på det här.
Ja, nu ställde du ju frågan lite fult. Det säger jag. Jag tycker inte nödvändigtvis att man ska använda truppminer, men att man bör ha möjligheten. Nej, men så här, det är enkelt att vara för ett förbud mot truppminer när man befinner sig i ett tryggt säkerhetsläge. Det gör vi inte. Och, alltså, i krig är minering en viktig del av försvaret, ska sägas. Det är ju liksom inte ett angreppsvapen utan ett försvarsvapen. Sen har det fruktansvärda följder liksom, i kriget. Alltså, det är väldigt lätt att det blir liksom miner liggande kvar och allting sånt där. Men här måste liksom fördelar vägas mot nackdelar, och minering liksom bör inte, vi ska inte avhända oss möjligheten i krig.
Tack för den pläderingen. Man kan säga att vår gräns mot Norge var under andra världskriget kraftigt minerad. För det var det vi hade mer sådana än soldater i början. En till tar vi. Då ska vi gå till Miljöpartiet som vill stärka civilplikten. De vill bland annat införa civilplikt i lantbruket, inom kommunal omsorg för att stärka socialtjänsten och familjeomsorgen, samt i transportsystemet för underhåll och reparation av transportinfrastruktur och drift av järnvägar. Så tycker de, hur tycker vi? Stärkt civilplikt genom att utöka den till lantbruk, kommunal omsorg? Ja eller nej? Eller svar direkt?
Nej.
Nej.
Ska Paulina ta det?
Ja, men alltså, kommunal omsorg, hur ofta är det inte man hör det talas om som någon slags avställningsplats för människor? Det är en jätteviktig verksamhet där man måste vara duktig på det man gör och veta vad
så
man
inga,
gör.
Så inga finniga ungdomar där som gör sin
Nej, som tvingas... Nej, absolut inte.
Okay.
Det här är en fantastisk version. Alltså, å ena sidan skulle Miljöpartiet aldrig acceptera liksom låglönearbeten, men istället blir det liksom en... tvångsarbete.
Jo, men jag brukar ju säga det. Vill du få en sosse och omfamna jobb med taskiga arbetsvillkor, så ska du ju kalla det för plikt.
Nu är jag för värnplikt, men ja. Vi ska inte...
Tack för det. Ni var väldigt eniga här idag. Då går vi vidare. Och då blir det dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smart eller ledarskribent? Det är ett moment som ännu inte bytt namn till Sveriges dummaste ledarskribent. Men jag sätter med ett nytt program på TV4.
Och det påminner om.
Ja. Vi har hittills fått höra vad ledarskribenterna tycker om en rad olika frågor. Men nu ska vi övergå till det som verkligen intresserar oss. Nämligen vad de faktiskt kan och vad de inte kan. Och hur de ska skämma ut sig när de ska presentera kunskaper om samma frågor. Och det ska ske medelst trivsamt fredagsquizande. Ni där hemma kan också vara med och quizza. Och gör ni det bättre än vad Peter, Mattias och Paulina gör, då är ni just smartare än ledarskribent och då har ni en god chans att sätta nytt publikrekord på PK-debatt. Man svarar genom att säga sitt namn, vill man chansen när jag läser för frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får ett rött äpple av våra ministrar när de så småningom dyker upp på utvecklingssamtalen.
Men ingen snaps i kräfterna.
Ingen snaps i kräfterna, om inte Ebba tar med sig. Hur gick det senast? Man klagade på tävlingsledningen. Drog nästan på sig gult kort då, vill jag minnas.
Va?
Du klagade på tävlingsledningen senast.
Det var förra gången.
Det var förra gången, exakt. Hur gick det senast då?
Jag tror jag vann.
Du tror du vann. Mm. Nu Mattias tillbaka. Jag kallar dagens drabbning för Austerlitz. För det är frågan om ett tre kejsarslag. Är ni redo?
Ja.
Då drar vi igång. PM PA skriver jag där. Vi har ju pratat med Meghan Markle, hertiginna av Sussex. Sussex var en av de 7 små kungadömerna som under tidig medeltid utgjorde det anglosaxiska England innan man blev ett land. Nämn ett annat av dessa 7 små riken som så småningom blev England.
Paulina. Essex.
Ja. Du hade också kunnat nämna East Anglia, Kent, Northumberland, Mercia eller Wessex. Mm. Dagens brittiska kungahus heter ju Windsor. Man bytte namn under första världskriget för att skapa distans till sitt tyska ursprung. Men vilket känt kungahus regerade i England mellan 1485 och 1603?
Paulina. Tudor.
Det är ju då verkligen. Stark början.
Det här är ju riggat.
Harry, vilken plats har han på den brittiska listan?
Peter
först.
Sjätte.
Yes. Jag har fel. Ja.
Nej. Och avbröt.
Ja, det gjorde du faktiskt, just det.
Paulina också minus för att hon avbröt? Nej, det vet vi inte.
Paulina får svara då.
Det kanske har tillkommit något barn, så jag säger 7.
Det var fel och du avbröt också, då har du bara 1 poäng där.
Det var så. Prinskunskap.
Vill du läsa färdigt frågan?
Harry, vilken plats har han i den brittiska listan av tronföljare?
3.
5. Ah. Han har före sig sin bror och broderns 3 barn.
Ja. Ah.
Ja, just det. Jag har blivit 5 sen jag kollade senast, för att pappa har flyttat upp ett snäpp.
Fast du svarade ju 6 tidigare.
Ja, men jag fick panik.
Ja, men det var ju när det var drottningen. Då var det ju drottningen Charles
med
sina 3 barn.
Hörrni, den som står sist på den brittiska listan av tronföljare med drygt 5000 personer före sig, det är en tjej som heter Karin Fogel som bor i Rostock. Hon har kommenterat sin plats i tronföljden med att jag kan ju luta mig tillbaka och ta det lugnt. Fotbollslaget i Rostock hörde för några decennier till det bättre i Tyskland, men numera spelar man i dritte Bundesliga. Vad heter det stora fotbollslaget?
Mattias.
Peter först.
Hansa Rostock.
Ja, då går det upp på 0 poäng. Snyggt. Mm. Vi lämnar kungligheter och Storbritannien och sånt där. Vi har pratat kräftskivor. Genom åren har vi frågat massor om Jan och Karlssons kräftskiva, så det finns inget mer att fråga om där. Men jag har gått till läggen och kollat igenom vad som skett på kräftskivor runt om i Sverige genom åren och låtit denna folkliga misär inspirera till frågor. 1984 var 3 män på väg hem från en kräftskiva i Jönköping. De fick se en man som stod och lirkade med låst i en bil. Ah, en biltjuv, tänkte mannen, kastades över honom och slog ner honom. Vilt slagsmål uppstod och den anfällde mannen själv ägde bilen. Han hade bara lite problem med att få upp dörren. Detta skedde i Jönköping. Från Jönköping kommer denna minister som också var KSO i staden mellan 2010 och 2013. Därefter var hen Kristdemokraternas partisekreterare. Vem är detta?
Paulina. Är det Kullgren?
Nej.
Gud, vad har vi för Kristdemokraterna? Peter. Acko Ankarberg.
Ja, det var rätt. Går upp på 1 poäng och delar ledningen. 1982 hade man kräftskiva på Hisingen i Göteborg. Vid 3-tiden på morgonen gick en av deltagarna hem och kom tillbaka med sin älgstudsare. Han sköt ett skott utifrån som träffade en kaffepanna i köket och sen fortsatte genom 2 väggar. Skytten avväpnades och fick föras till sjukhus. När polisen kunde höra honom under söndagen fick man fram att det handlade om äktenskapliga problem som utlöste mannens handlande. Hisingen, det är en ö som är omsluten av 2 älvar. Göta älv heter den i söder. Vad heter den i norr?
Gud, älvar.
Ingen som kan det? Nej,
Det här ska man ju kunna.
Nordre älv helt enkelt. 1986 uppstod tumult på en kräftskiva i Hällaryd utanför Karlshamn. Två män råkade bråk, varpå en gick ut på gården, fick tag på en 30 kilo sten som han kastade på trätobrodens splitter nya bil som totalt förstördes. Vad kallas monumentet i Hamnparken i Karlshamn bestående av en staty av Axel Olsson?
Mattias, inte du Bleking?
Jo. Det här
är ett känt monument.
Mattias? Är det utvandrare?
Ja, det är utvandrarmonumentet. Mm. Det kallas ofta Karl Oskar och Kristina, för det är två, en man och en kvinna, men det är inte de två. Mattias går också upp på ett poäng. Ni sitter helt tysta för dessa kräftskivor misär. Är ni helt chockade att det går till? Så. På utvandratemat har vi en extra fråga. Karl Oskar och Kristina kommer ju i böckerna från Judersjocken. Juder ligger i ett av de småland som bildar just Småland. Området har en gammal och mytomspunnen historia där inte minst kvinnornas särskilda ställning spelar viss roll. Vad heter detta lilla land eller småland som är en del av det som bildar Småland?
Ja, det borde man kunna.
Det som har läst äldre, känt från antiken nästan tror jag faktiskt. Peter?
Nej, det här är inte min kompetens.
Det heter Värend faktiskt.
Ja, Värendsvapen, öster.
1995 blev en kräftskiva i Varberg verkligen blöt då en fastighetsägare blev så förbannad på ett festsällskap på sin gård så han tog en vattenslang och sprutade vatten över dem. Det ledde till rättegång och skadeståndskrav på 10 000 kronor för förstörd mat. Nu söker jag namnet på en känd Varbergbo. Han äger bland annat Hotell Gästis i staden.
Mattias.
Åh. Nu har du avbrutit
här.
Ja,
nu har jag avbrutit.
Du vet vem det är. Men
ja, och jag vet vem det är. Åh, herregud. Och nu står det helt stilla i huvudet.
Du kan se honom framför dig, tror jag, nästan.
Ja. Jag har ju bott på det andra hotellet. Herregud. Ja, nej. Jag är helt tom i huvudet.
Det är en nolla du där. Ja. Då fortsätter läsa. Han äger bland annat Hotell Gästis i staden med det kända Leninbadet. Han delar ut ett pris till Jan Myrdals minne. Och enligt en biografi kan han beskrivas som hotellägare, kommunist, alkoholist, samlare, miljonär, provokatör, boknörd, Varbergbo, frankofil, kubafrälst, retstilka och klosterägare. Vem är denna Varbergsbo?
Peter. Lasse Diding.
Ja,
såklart.
Nej, fy fan vad trött jag är.
Apropå Leninbadet. Lenin passerade ju Stockholm på sin väg from Lake Geneva to the Finland Station. Då besökte han pub. Vad köpte han där?
Mattias. En kostym.
Det gjorde han verkligen. Vi fortsätter med Halland. 2000 var två män hem på väg hem från en kräftskiva i Halmstad. De fick inte tag på en taxi så då bröt de sig helt sonika in på ett militärområde och stal en bandvagn. De forcerade en låst körgrind varpå den vindande färden fortsatte innan de så småningom körde i diket. Då råkade de slå sig i huvudet så när de väl kom hem var de tvungna att ringa ambulansen. Med ambulansen kom också polisen som upptäckte att lägringsinnehavaren förvarade en hembränningsapparat på toaletten. Detta skedde alltså i Halmstad. Vilket regemente ligger i Halmstad, numera stadens enda?
Peter?
Måste
man ge rätt nummer? Det är ett luftvärnsregemente.
Ja, det är helt rätt. Det är luftvärnsregementet till och med nu för tiden.
Ja, just det. Vi har bara ett. Ja. Fortfarande 11-6, tror jag.
Det är också rätt. Luftvärn är ett av de svenska krigsmaterielsindustrins största framgångar någonsin. The Bofors Gun har använts av mängder av krigsmakter i mängder av krig sedan 40-talet. Vilken kaliber har denna världsberömda LVA-kan?
Peter? 48.
Nej, det är inte den klassiska.
Jag är utbildad på Robot 70.
Nej, det är alltså då, används fortfarande, jag tror fortfarande våra flottans fartyg har det. Då, det är Bofors 40 mm LVA-kan. 1998 var det kräftskiva i Ekeby i Skåne. Värdfolket somnade men festen fortsatte. När det var dags att tacka för sig bestämde sig fyra av gästerna för att sno värdens bil. Så de tog den, men det slutade redan i Truedstorp där bilen gick av vägen och voltade. Festdeltagarna tycks dock ha klarat sig för när polisen anlände till den totaldemolerade bilen som låg på taket fanns ingen människa i närheten. Detta utspelas då i Bjuvs kommun. Och i Bjuv så är en kvinna som heter Danuta Anna Kolotsietska uppvuxen. Hon gjorde bland annat en liten roll i filmen Dum Dummare 1994. Vilket namn är hon mer känt under? Danuta Anna Kolotsietska.
Peter. Anna Anka.
Ja,
jaha.
Helt rätt. Peter går upp på 4 poäng.
Vad är det? Hon har, vad är det? Hon kommer ut i bikini från en buss.
Och säger hej allihopa.
Ja, ah, det är hon.
Just det.
Just det.
Och då dumdummare då. De,
Swedish bikini.
Teamer då. Och säger, vi behöver 2 killar som kan hjälpa oss att smörja in oss på ryggen. Och sen så här, jag hoppas du verkligen hittar dem någonstans då. Men vi hoppar fram i tiden. 2023 urartade en kräftskiva i Hultsfred. Enligt polisrapporten så hade man piskat varandra med skärp, bussat hundar på varandra samt slagit sönder möbler. Nyheten mottogs med stor glädje på Flashbacks krimforum där en urartad kräftskiva såg som ett tecken på att den gamla goda svenska traditioner vårdades. Hultsfred var det. Vilket år arrangerades den sista Hultsfredsfestivalen? Just i Hultsfred ska läggas till.
Just det, den var i Norrköping sista året.
Men den sista riktiga, så att säga.
Paulina. 2018.
Det var fel.
Mm.
Peter? Ja, jag vet faktiskt, men 2012?
Det är faktiskt helt rätt. Du är stark idag, Peter. Ska vi se ifall du tar den sista frågan då. Ett av bandet i året, det var The Cure. Vad gör söndagar alltid i deras låt Friday I'm in Love? Kan du börja nynna?
Oh. Sunday you can break my heart, är det inte så? Paulina? Saturday någonting fall apart, Sunday break my heart.
Nej, det är det inte. Någon annan som kan nynna bättre?
Jag har ingen.
Jag vill inte.
Är det Sunday always comes again?
Nej.
Fan.
Petra är vunnit. Jag kan säga att jag sa väldigt nära där.
Nu googlar Mattias. Så
är
bara...
Svaret är Sunday.
Nej. Ja.
Vänta, säg.
Ja, men Sundays always comes too late.
Ja, precis.
Ja, men varför?
Alltså det är ju defilering, alltså 6 poäng till Peter. Jag hade några fler frågor, men ingen kommer komma ikapp. Det är tennissiffror, 6-1-1.
Nej, men fortsätt ställa frågorna då.
Luftvärn och Hultsfredsfestival.
Peter måste iväg, så vi har inte tid med
Nej, men kör.
Okej, då. Vi har pratat PK-debatt. PK kan ju betyda många saker. Nu söker jag några andra PK som varken är publicistklubben eller opportunistiska förmenta antirasister. Om jag säger så här, extrainsatt mittlås som neutraliserade Romario, så säger ni Pontus Kåmark. Förstår ni?
Mm.
Är ni med då? Amerikansk nykeynesiansk nationalekonom och Nobelpristagare.
Mattias.
Mattias först.
Paul Krugman
var rätt. Norrländsk middagströtthet.
Paulina
först.
Paltkona.
Det var lite roligt det här, va? Skickas oftast med middagsinbjudan till flerbostadshus.
Mattias. Portkod.
Ja, absolut. Vanlig metod för barns vårliga godisinskaffning.
Paulina.
Peter först.
Påskkärring.
Ja. Det var de sista frågorna jag hade. De var roliga. Det blev bandysiffror av hela. 7 till Peter, 3 till Mattias, 2 till Paulina.
Ja, det var en svag figur.
Det var en svag figur. Mm. Nej, du var duktig. Peter, som jag brukar säga, det här var vad jag hade bjudit på idag. Var det roligt?
Det var jätteroligt.
Hur känns det att vinna? Alltså först PK, börja veckan på PK och sluta med andra PK.
Ja, exakt.
Det blir nästan PKK. Vinst
båda gångerna.
Jag hade en fråga om Palle Kuling också, men den kommer jag inte riktigt på. Jaha, då är vi nöjda så här. Mattias, är vi nöjda?
Ja då.
Ja, och så hör ni av er till oss ifall ni vill komma och besöka vårt utvecklingssamtal med Romina Pormaktari. Och då är adressen, Mattias.
Åh, gud.
Utvecklingssamtal@svd.se. Ja, Mattias Svensson, stort tack för att du var med mig idag.
Ett nöje som alltid.
Paulina Neuding, stort tack för att du medverkade idag.
Tack för att du fick vara med.
Peter Wemblad, stort tack för att du var med idag.
Det var jättetrevligt att vara här.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström.
och nämnde producent, han skulle vilja säga tack och förlåt. Sen några veckor tillbaka så hade en komponent i produktionskedjan som tar bort otrevligt skarpa S-ljud fallerat. Och det här passerade obemärkt för mig eftersom jag på grund av en massa omständigheter i livet mixade podden med allt för dåliga och diskant okänsliga hörlurar. Som tur var så skred en lyssnare vid namn Martin Ljungström till handling igår och ringde ett mycket artigt telefonsamtal. Problemet är nu åtgärdat. Tack Martin och förlåt alla S-känsliga lyssnare. Jag ber hjärtinnerligt om ursäkt för det obehag era öron då och då har fått utstå sedan någon gång i mitten av juni tror jag. Och jag lovar att det aldrig ska hända igen. Trevlig helg på er.
Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.